Dagens tema är vaksamhet och väntan. Vi brukar ju säga att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Och det är verkligen sant med när det gäller de här texterna som vi har idag. Matteus 25 handlar ju om ett kommande bröllop. Historiens största och underbaraste fest. Och det innebär ju inte bara väntan, utan det borde innebära förväntan. Och då tänker jag väntan med längtan. Så jag har som överskrift vaksamhet och förväntan. Bibeln börjar ju med ett äktenskap, ett förbund. Man kan nog säga ett bröllop när Gud välsignade Adam och Eva tillsammans. Och det slutar med ett himmelskt bröllop i Uppenbarelseboken. Gud lät en djup sömn falla över Adam, kan vi läsa om. Och så formade han Eva från Adams sida, kan också översättas revben. Och i första Mosebok 2:23 läser vi, mannen sa, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, eller maninna står det i den äldre översättningen. Ty av man har hon tagits. Och så skapar Gud början av människosläktet. Och vi går till första Korintherbrevet 15 och vers 45. Så står det skrivet. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Den nya skapelsen börjar ju också med ett nytt förbund. Och där räknas alla som förklaras rättfärdiga i det gamla förbundet som trodde på löftet. Den sista Adam, alltså Jesus, fick också ett djupt sår i sin sida vid korsfästelsen. Johannes 19:34. Men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten, står det. Det var ju beviset på att Jesus var död och att han verkligen sen uppstod på tredje dagen. Genom hans död har vi liv. Och så är församlingen eller bruden bildligt tagen ur Jesus sida. Johannes skriver i Uppenbarelseboken 19:7. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Ordet betyder att vara förberedd, att vara färdig, att ha full beredskap. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och prästerna i andra och tredje Mosebok som vi läser om, de var helt klädda i vitt linne. Och linnet fick inte blandas med andra tyger som kunde framkalla svett. Svett, ja, det är billigt resultat eller konsekvens av synden. Och andligt sett för människans strävan att frälsa sig själv, självrättfärdighet. Prestera, göra, sträva, kräva, kämpa. De heligas rättfärdighet, det är Jesu rättfärdighet. Det som har givits henne, står det så tydligt. Som har givits henne, som vi får tillräkna oss. Jesu liv i dig, Guds ande i din ande. Och så är vi andligt trolovade eller förlovade med Jesus, brudgummen. Och nu läser vi från en av dagens texter i Matteus 25. Då skall himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade, eller det kan också översätta, de slumrade till. Vid midnatt hördes ett rop. Se, brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. Det oförståndiga sa till det förståndiga, ge oss av er olja, våra lampor har slocknat. Det förståndiga svarade, den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men dra och gå och få olja på det enda rätta sättet. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga, de som var redo, förberedda, gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sa: Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade: Amen, säger jag er, jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. En liknelse kan ju aldrig, eller får inte dras för långt. Det handlar inte om att hälften av alla kristna går förlorade, hälften är med. Det är inte det som är budskapet, utan budskapet är hur viktigt det är att vaka. Och enligt judisk tradition så hade man 10 lampor i ett brudtåg. Budskapet är att vara redo för uppbrott. För vi ser tidens tecken, men vi vet inte dag eller timme när Jesus kommer. Att möta brudgummen, ordet betyder verkligen att gå någon till mötes som kommer. Det beskrivs, den grekiska grundtexten här, där ordet beskrivs, en kung eller en ämbetsman som kom till en stad och man gick ut för att välkomna och möta honom. Och enligt judisk tradition så kom brudgummen först till brudens hem och sen fördes hon till brudgummens hem. Vi läser i 1 Thessalonikerbrevet 4:16. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska då de som har dött i Kristus Jesus uppstå. Alltså, när man läser den här versen, tänk vilket rop genom hela universum som ska väcka alla som har dött i Kristus. Det är häftigt. Därefter ska vi som lever och är kvar, ordet betyder som lever och har överlevt genom nöden och katastrofen, ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren, här är samma ord, möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara tillsammans med Herren. Nu kanske någon tänker, för den där frågan kommer ibland, vilka är jungfrurna och vilka är bruden? Ja, bruden, det är alla frälsta tillsammans. Jungfrurna, det är var och en enskilt av alla som förbereds att bli bruden. Det är vårt personliga ansvar, alltså, inför Gud. Uppenbarelseboken 14:4. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, det är jungfrur. Dessa som följer lammet vart det än går. Och här är ju profetiska kvinnor för falska religioner. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. Med andra ord, de är renade i Jesu blod. Och de har andens vittnesbörd inom sig, ljuset. Guds närvaro, Jesus, i sitt inre. De bekänner Jesus som enda vägen till Gud, enda vägen till Fadern. Och de följer bara honom, ingen annan. I 1 Johannes brev 5:11. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Alltså den som inte har Guds son saknar ljus, saknar liv, lever i mörker. Mörker står ju för synd, andlig död och den ondes makt, den här tidsålderns Gud som man också kallas. Och som bara Jesus kan befria oss människor ifrån. Efeserbrevet 2:4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 3. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Jesus är Guds hela uppenbarelse. Det är vad ljuset handlar om. Gud uppenbarad för oss. Och ljus står ju både för nåd och sanning och för allt det som Gud är och gör. Det finns inget mörker i Gud, står det. Ibland beskrivs också en församling som en jungfru. Det gör Paulus i andra Korintherbrevet 11 och 2. Jag har trolovat er med en enda man, alltså Jesus brudgummen, för att föra fram en ren jungfru inför Jesus. Det är en förberedd församling. Och här fanns det i Korint både frälsta hedningar, eller hedna kristna som vi säger, och frälsta judar. Messianska judar brukar vi säga idag. Det finns nämligen någon som vill dela upp Kristi kropp, att judarna är bruden och vi är de utvalda, eller jungfrur och så vidare. Men det vill jag mena är helt fel. Gud handlar speciellt med Israel, sitt utvalda folk och det judiska folket ända till slutet. Det är sant, för det är ett vittnesbörd inför hela världen. Men i Jesus Kristus är vi ett. Så alla frälsta, alla på nytt födda är bruden, är de utvalda, är jungfrur, är den universella församlingen eller församlingarna. Kristi kropp, Guds byggnad, de heliga, Guds folk. Det finns så många olika bilder som Gud ger för att beskriva innebörden av frälsningen för oss i sitt ord. Olja, eller olivolja, det är ju en bild på den helige ande i Bibeln. Hur köper man olja? Gå och köp. Lukas 11 och 13. Om ni som är onda förstår att era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er fader i himlen ge den helige ande åt den som ber honom? Priset är betalat av Jesus på Golgata. Han har betalat priset för oss. Och Gud ger sin ande till den som ber till honom, söker honom och lyder honom. Läser vi också i Apostlagärningarna 5. Och Jesus döper i helig ande. Och därför skriver också Johannes i sitt första brev 2:20. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Anden uppenbarar Jesus i ordet. Det finns ingen Guds uppenbarelse som är skild från Guds ord. Det är livsviktigt idag, för det är många krafter som vill blanda religioner och släcka ljuset i vår tid. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord, skriver Paulus i Romarbrevet 10 och 17. Andens vittnesbörd kan aldrig skiljas från tron på Jesus eller från Bibeln, Guds ord. Anden påminner om Guds ord och Guds ord är inspirerat av Guds ande. Ge oss av er olja. Våra lampor har slocknat. Så sa de oförståndiga jungfrurna. Vi kan be för varandra, men vi kan inte överföra anden till varandra. Det finns falska lärare som idag till och med säljer så kallad smörjelse på flaska. Och så kan det gå om man är riktigt vilse ute. Oljan, det var bränslet för ljuset både i tabernaklet och senare i templet. Och det fick aldrig slockna, kan vi läsa om. Herren sa till Mose i 3 Mosebok 24 och 2. Befall Israels barn att bära till dig ren olja av krossade oliver till ljusstaken så att lamporna kan sättas upp dagligen. Och de här lamporna skulle alltid lysa klart. Getsemane, det låg ju på oljeberget eller olivberget. Och Getsemane betyder, namnet betyder oljepress, alltså krossade oliver. Eller oljerik dal. Och förebilden är tydlig för oss, tror jag. Guds lampa, Guds ljus eller Guds närvaro, det är hans vilja och plan med våra liv. Anden, ordet. Andra Samuelsbok 22:29. Ty du, Herre, är min lampa. Herren gör mitt mörker ljust. Och vi kan säkert alla vittna, Jesus förlät mina synder. Han kom in i mitt liv och jag fick ljus. Jag fick ljus. Och Jesus sa ju, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. I Ordspråksboken 6 och 23 läser vi, ty budet är en lykta eller oljelampa och undervisningen ett ljus. Förmanande till rättavisning är en livets väg. Gud bevarar oss och Guds ord leder oss på livets väg och tillrättavisar så att vi inte går vilse. Psalm 119 och 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Den versen kommer jag ihåg från söndagsskolan när jag var barn. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. För Gud leder oss på sin viljas väg och han leder oss in i förberedda gärningar. Zakaria fick en syn och såg en ljusstake där oljan ständigt rann ner till lamporna. Från Zakaria kapitel 4 vers 5 läser vi. Ängeln som talade med mig svarade, förstår du inte vad det betyder? Nej min herre, sa jag. Då sa han till mig, detta är Herrens ord till Zerubabel, inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och i den gamla Bibeln står det, inte genom mänsklig styrka eller kraft ska det ske. Orden betyder här, inte genom styrka eller militärarméer, inte genom förmågor och prestationer, effektivitet eller duglighet. Inte genom rikedom och välstånd, tapperhet, mod, dristighet eller viljekraft. Utan genom min ande, säger Herren. Och det gäller uppfyllelsen av Guds ord och löften och Guds rike fullbordas genom Guds ande. Fem oförståndiga jungfrur. Oförståndiga. Ja, ordet är kanske lite allvarligare än vad vi kan uppfatta i svenska översättningen, för det betyder också dåraktig, bekymmerslös och stängd, sorglös. Man är ytlig. Och kanske påminner Jesus om Jesajas profetia i Jesaja 32 från vers 9. Ni kvinnor som är så säkra, reser upp och hör min röst. Ni självsäkra döttrar, lyssna till mina ord. När dagar lagts till år ska ni darra, ni som är så sorglösa, till vinskörden uteblir. Ingen fruktskörd kommer mer. Bäva ni som är så säkra, darra ni som är så sorglösa. Lägg av era kläder och blotta er, bär säcktyg runt era höfter. Det här är en uppmaning till sorg, omvändelse, förkrosselse, sorg över synden. Och en livsstil som försvaras av den som inte vill leva i Guds vilja. Och lyda honom. Slå er för bröstet, profeterar Jesaja. Klaga över de vackra fälten, över de fruktbara vinstockarna, över mitt folks åkrar, där törne och tistel skjuter upp. Över alla glädjens boningar i den yra staden. Den glädjen skulle ta slut. Och det här kan dras som en parallell till en församling med ytlighet och underhållning. Istället för Guds fruktan och ödmjukhet. Jesus sa ju om sådden, om såningsmannen i Matteus 13. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet. Kväver ljuset så att det blir utan frukt. Tistel och törne skjuter upp. Begäret efter pengar, rikedom, denna världens goda. De oförståndiga, dåraktiga jungfrurna hade tydligen ett sken av Guds fruktan, men förnekade dess kraft, som Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 3 och 5. Man bekänner sig som kristen, man kanske går i kyrkan, men det är bara en religion. Varför stannar de kvar, kan man ju undra, för gemenskapen, för sången och musiken? Jesus sa vid ett tillfälle, detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Andens vittnesbörd, det visar sig en ny vilja, ett förnyat sinne, ett förändrat liv, en förändrad livsstil. Att gå från mörker till ljus. Jesus sa, jag känner er inte, till de här jungfrurna. Ordet betyder exakt, jag har ingen som helst relation med er, sa Jesus. Det går att lura människor, det går att lura sig själv, men det går inte att lura Gud. Och ingen kan leva på någon annans tro eller andliga liv. Ordspråksboken 13:9 säger, det rättfärdigas ljus lyser klart, det ogudaktigas lampa slocknar. Och i kapitel 24, vers 20, till den som är ond har ingen framtid, det ogudaktigas lampa skall slockna. Ja, det här är människor som inte värdesätter Guds nåd och som egentligen föraktar Jesus i sitt inre och föraktar Guds ord. Man kanske har egna mått på godhet. Men att lita på sig själv eller att lita på den här världens visdom, det är dårskap inför Gud, säger Bibeln. Romarbrevet 8 från vers 7. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Saknar ljus och saknar olja, med andra ord. Ett sken av Guds fruktan beskriver också den som använder Jesu namn för att få framgång och rikedom och makt i den här världen. Man vill inte höra om korsets väg, korsets budskap. Eller lära känna Jesus. Man vill ha det yttre. Och Satan är som farligast när han gör sig lik en ljusets ängel. Ni kan ta ut allt här och nu. Ni ska ha makt och rikedom och auktoritet. Framgångsrika. Störst, bäst och vackrast. Det ska synas att Gud har välsignat er. Det var sådana tankar som hade kommit in i Korint, församlingen i Korint, genom falska apostlar. Och Paulus visste hur listigt Satan kommer. Och han skrev till församlingen. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Och han menar, han syftar på hjärtats trohet och kärlek till brudgummen. Gud kan både ge och förse i överflöd. Om han vill. Men det andliga livet det mäts aldrig i materiella världen. Och det kommer en dag för räkenskap. Det kommer en dag när det är för sent och dörren är stängd. Sefania 3 och vers 11, det är också en av dagens texter. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Till då ska jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst hos dig. Och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt. Och de ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel ska inte längre göra orätt. Inte tala lögn. Och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. Det är samma ord. Ingen lögn fanns i deras mun, som Johannes, vi läste innan, skriver om jungfrun i Uppenbarelseboken. De ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem, skriver han. Det är tryggheten att ha sitt liv i Guds hand. Och David uttrycker, du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Församlingen i Philadelphia i Uppenbarelseboken 3. Och utåt sett, liten och svag, ganska kraftlös. Men oljan fanns. Andens vittnesbörd levde. Och de uppmuntras av Jesus själv för sin uthållighet och trohet. Jag har dig kär, sa han. Han älskar församlingen. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig och rädda dig ur eller genom prövningens stund. Som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. jag kommer snart, eller jag kommer snabbt eller hastigt kan det också översättas. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Ordet uthållighet, det står ståndaktighet i den äldre översättningen. Och det har en djupare mening än bara att hålla ut, för det betyder att hoppfullt och med glädje hålla fast. Att ha tålamod också i svårigheter, också i prövningens stund. Vaka, vaka, sa Jesus. Ordet betyder vara alert, uppmärksam och försiktig så att du undviker faror. Vakta på var du sätter fötterna, betyder ordet ordagrant. Och en definition är att se upp så att inte någon nedbrytande katastrof plötsligt drabbar på grund av slöhet och lättja. Med andra ord, var inte som de oförståndiga jungfrurna. Om man sammanfattar bibelorden där det här ordet vaka finns, så det är en uppmaning att leva i gemenskap nära Jesus i bön och i bibelordet. Att söka sig nära Jesus. Att vara beredd på nödsituationer och attacker från Satan. Vaka. Att inte låta en frestelse få oss att vika av från vägen. Att vaka och leva nyktert står också ihop. Nykterhet, både andligt och fysiskt eller lekamligt. Och att ha ett tillstånd av beredskap. Vaka, sa Jesus. Här har vi alla kallelsen att vara väktare. Och den gamla testamentets väktartjänst på hebreiska tsafa och i plural sofim betyder att vara alert, att vaka, att spana, att luta sig fram för att se. Man stod på stadsmuren eller på ett högt berg för att ha utsikt, för att kunna se klart och bedöma situationen. Och det gällde både att varna om det behövdes och att förvänta från Herren, förvänta Guds hjälp. Det fanns förväntan hos väktaren Mika, profeten Mika, kapitel 7 och vers 7. Men jag, säger han, jag ska skåda efter Herren. Jag ska spana, vakta, vänta, förvänta mig hjälp från Herren. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Min Gud ska höra mig. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit ska jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret är Herren mitt ljus. Så uttryckte Mika med en förvissningen fast tro. För Satan gläds när vi misslyckas och faller. Men han ska inte få segra. Han ska vi inte låta segra. För vi lever i ljuset och vi går direkt till Jesus med allt. Det gjorde Mika. Jag väntar efter Herren. Fienden ska inte få glädjas över mig. Om jag sitter i mörker är Herren mitt ljus. Även om det är helt mörkt omkring, så har vi ljus i våra hjärtan som ingen kan släcka. Det finns en koppling mellan väktare i hebreiska och grekiska sofia eller sophos, som betyder vis och vishet. Vishet är då att vaka, att be, att vakta, att urskilja, att förstå situationen utifrån Guds ord. Och vishet är också att förstå vart vägen leder, eller vart vägarna leder. De förståndiga jungfrurna, de var visa. De kände Jesus och de förstod sitt fullständiga beroende av den heliga ande, av Guds ande, olja i lampan, så att den inte slocknar. Ordet betyder förståndig, klok, känslig och eftertänksam. Uppmärksam på någons intresse. Ja, det är Guds intresse här det handlar om. Andlig klarsynt betyder också. Och vi läser om Johannes döparen, Johannes 1 och vers 6. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Och Jesus säger om Johannes döparen: ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste. Och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus. Här talar Jesus allvarligt till de religiösa ledarna i Israel. För folket visste och hade förstått att Johannes Döparen, han var ett sant vittne. Han var sänd av Gud. Men vi vet hur de här religiösa ledarna som hade ett sken av gudsfruktan kom dit ut i öknen och utgjorde sig för att vara med på vägen, men de tog inte emot Johannes vittnesbörd. Och Johannes fysiska liv släcktes. Han blev avrättad därför att han stod upp för Guds ords sanning. Men ingen kunde släcka hans inre liv och ljus. Brudgummen dröjde, alla somnade, slumrade till. I mina tonår på 70-talet, då var det en väckelsevåg kan man säga. Kanske många av er minns. Då talade man ofta om Jesu återkomst, om den yttersta tiden. Ibland kanske det var mer skrämselpredikan än uppmuntran och förväntan, men tidens allvar var ju också viktigt att vi skulle förstå. Det är fortfarande från den tiden många som inte vill höra om Jesu återkomst. Det skrämmer, säger man. Men det är dags att vakna för Guds folk. Det är dags att vakna nu, för timman är sen, tiden är sen. Det är dags att göra sig redo, att ha beredskap. Oljan kan sina, kärleken kallna och ljuset slockna. Till och med världens domedagsklocka, ni vet, brukar man visa någon minut i 12, midnatt. Om vi tror på Jesus och vet att vi tillhör honom, då har vi olja i våra lampor. Då kan vi leva i vaksamhet och förväntan och längtan utan fruktan på att Jesus ska komma. Som det står i Uppenbarelseboken 22:17. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det må säga kom. Den som hör. Ja, du som lyssnar, om du lyssnar på internet i efterhand här eller läser på nätet och inte är redo, gör dig redo för det himmelska bröllopet. Kom till Jesus, så ska han göra dig redo. Många av oss har levt i mörker och sovit djupt. Och en del av oss hade en lampa som lyste som var så nära att slockna. Men Jesus släcker inte en tynande veke. Han tände ljuset. Han väckte oss. Väckelse, det betyder ju att väckas, att vakna. Guds ande berörde våra hjärtan. Och han kommer att väcka många fler, för Gud hör bön, han hör våra böner. 1 Petrus brev 3:15. Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda, här är samma ord igen. Var beredda, var redo, ha full beredskap. Precis som bruden i Uppenbarelseboken. Att här gäller det att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Ja, det ingår i beredskapen. Och med den heliga ande kan vi ge svar för hoppet vi äger i Jesus. För vittnesbördet är i våra hjärtan. Det har vi i våra hjärtan. Och anden är hjälparen som hjälper oss i allt. Att sprida budskapet dit Gud leder oss. För vi vill inte ha ett sken, ett yttre sken av gudsfruktan. Vi vill ha brinnande hjärtan, eller hur? Vi vill ha brinnande hjärtan så att vi är redo för bröllopet och redo för brudgummen när han kommer. Amen.